Om man ska ta 5 minuter att få en stor gädda om man bara gör rätt om 5 minuterna.
En 10 till!
Oj, oj, oj. Här har en 13 kilos i alla fall. 14 kanske. Vilken jävla fiska!
Den är ju för fan 5 meter lång. Det är det största jag någonsin har sett.
Bra teamwork där, Gunnar Sande.
Jag fick inte upp här, jag bara passade mig.
Jag fick ju böja hela huvudet när jag tog den här.
Du lyssnar på Gäddpodden med Oskar Trovald och John Safaradel.
God vänner, i söndagsnatt blev det tvärstopp på tryckeriet i Tiaholm. Pressarna med gräsaplåt stängdes när man nåddes av chockerande nyheter. Ett par inavlat ett R-syskon från Video och sen ute på Hammarö vännerna hade bet sig på badutflykt till kylvattenutsläppet vid Skogarsverket. Där i grönvassen göppanöt som ser ut som en badboll, det hade sett på dollarstår dagen innan. Ivriga och fulla av spjuvers lite tag i bällen men möttes av en odör i klass med när man eldar självdöda kviger på kadaverbränneriet i Stenstorp. Det var ingen badboll utan det var den välkända Edan Barbro som ströket med och låg buken upp. Rygga bred som en adeskosnok men uppsvullen som en jävla spärrballong. Veckan innan hade fångats ut en skelögde cykeltröja från Västerås. Tönner som bockstensmannen. Men med så mycket hår på örat han såg ut som ett lodjur. Och den här inga gången satt offsetkroken rakt genom huvudet. Tjocker i godset med en järnvägsräls. Barbro blev känd 2015 då fångades på flötestrolling och vägde in på 15,4. Därifrån gick det ut för 2017 tappade hon i dörken på en rangerbåt och 2018 svalde hon ett gummibete som det inte fanns för morgondag i 28-gradigt julivatten. Och efter det liveskopades hennes grynna kontinuerligt varje helg, år in och år ut och hon krokades ytterligare 5 gånger och avgjorde även All Valley Headmasters. Men hovades då med ett stormaskigt hovnät så fenra spräcktes lik vinga på en nässelfjäril på Kristemefärs dag. Efter det flyttade från Korsögrin och levde de sista åren i ena Dyvik i Kattfjorden där livnärd sig på snyggla och kräfter som skopa öppna och kräla ut med botten som ena fenalösa slamkrypare, blott 3 kilo tung. Men misströsta inte god vänner. Någonstans mellan Ardala och Vilsekleva, i ena branddamm, full i dammruda och svinträck sitter ena magsjuk ursäktig gäddfiskare och läcker där bak som ena trädgårdsbord köpt på Biltema. Med 3 spön ut och en obändig tro på Esox Lucius existens lever han vidare på hoppet. Svensk gäddmeters svar på backlippan Harry Maguire i United. Min man från vidsträckta, görseldränkta plainsen mellan Vänern och Vättern. Oskar Trovald, hur är läget?
Det satt den. Fan vad gött att introt är tillbaka, liksom gäddpodden. Och sedan vi såg senast så har vi gjort 9 Patreon-avsnitt. Ni som vet vad jag är patroner, ni vet. Och idag är vi tillbaka med Håkan Fransson som vi velat ha med sen ett tag. Det känns väldigt naturligt att han ska vara med nu, eller hur John?
Ja, vi har längtat lite efter Håkan Fransson med ett S.
Precis, han är ju framförallt han är ju så otroligt trevlig att prata med. Och sen så har han ju en långt gäddliv att titta tillbaka på. Som ska bli...
Ja, han är gammal Håkan.
Det är han förvisso. Och han har väl hört sig poddar förr. Men nu blir det med vårt gäddpodden take. Jag hoppas att han kommer med något nytt. Och det är jag ganska säker på. Ja, jag vet inte. Ja, vi är liksom inte i situation att gå igenom vad som har hänt sen senast, John, va?
Ja, men det har hänt en hel del. Men vi ska sitta här och rabbla om några gäddor nu. Jag tänkte så här att det är ju en världsnyhet i detta. Är det så att du har gått och köpt en cykeltröja?
Ja, men nej, alltså jag har ju ingått numera i svenska Team Fox. Och det känns jäkligt kul. Och det, jag har som sagt utfäst att jag kommer aldrig att göra reklam för en jigg. Utan det är, jag behöver ny tanning i mitt fiske och jag tycker, alltså jag har använt Fox produkter, jag vet inte hur länge liksom, jag tycker det är skitkul. Och en ytterligare möjlighet att lyfta svensk mete och att ingå i någon slags historiska eller ämnesmässiga sammanhang som Mick Brown och Mark Pitchers, det känns rätt kul. Och Christer Lindström inte minst. Så att, ja, vi får se vad det blir av det. Det ska vi nog kunna göra med värdigheten då.
Ja, men jag har förtröstan. Och förtroende att du gör det där med värdighet.
Så blir det. Men alltså, vi ska väl inte vänta mer än att vi liksom vi griper tag i Håkan direkt.
Vi kickar igång det.
Vi kickar igång det.
Vart är han bor? Rimforsa.
Rimforsa.
Låt mannen från Rimforsa komma till tals. Låt munlädret varva upp. Japp, så här är efterdyningarna av mitt våldsamma och smått absurda intro. Så vill jag ändå hälsa Håkan Fransson med 1S välkommen till Gäddpodden. Hur är läget?
Ja, hej och tack John. Det känns underbart att få vara med i sömnpodden. Eller Gäddpodden menar jag.
Ja. Ja, ja. Akta dig så inte armbågarna åker fram. Vi tänkte så här, när vi fick dig att ställa upp här nu så har jag spontant velat säga några ord om dig som person. Vi har ju inte fiskat ihop egentligen, du och jag.
Tyvärr inte, nej.
Vi har fiskat samma arenor som vi snyggt brukar säga på Gäddpodden, om vi inte vill nämna namn på vatten. Men bara några meningar som kom till mig här. Och då tänker jag så här, idag har vi bjudit in en högst potent gäddfiskare. Och han är erkänd och även omtalad för sin dialektala bedrövelse. Öppnar han käften är alltid nära till antingen skratt eller gråt. Men fiska kunde han redan när jag hörde talas om honom för ungefär, fan vet alltså, men säg 20-25 år sedan. Och under åren som gått har du blommat ut i en av våra mest omtyckta fiskeprofiler bland annat. Du har figurerat i vida omfång av mediala sammanhang och cykeltröja till trots. Det här kan vi prata mer om sen. Har du ändå bibehållit trovärdighet och ett frispråkigt lynne enligt mig. Du är en fiskekändis men onekligen en av våra allra mest skickliga gäddfiskare de senaste decennierna. Lika otyglad som hårlös. Gäddpodden ger er mannen utan hästsvans men med en ryggrad lika obändig som Kaknästornet. Håkan Fransson, välkommen till Gäddpodden. Du fick du två intron.
Det var ju en fantastisk, vilken grej. Men ja, det stämde väl det mesta.
Ja, men det tycker jag det. Det stämde det mesta. Det var inga konstigheter där. Och du är som mig, du börjar bli lite silverräv i skägget också. Det är gott att se.
Ja, för fasen. Nu har jag ju uppnått något aktningsvärd ålder som det heter.
Ja, vi får bjuda in Oscar också. Vad säger du, Oscar? Är du på tårna eller?
Ja, absolut. Känns härligt att vara yngst också. Och sen i övrigt så här, Håkan, brukar vi alltid ställa nästan samma fråga. Ja, men samma fråga till våra gäster. Och nu har inte vi förberett dig på den, men du får frågan nu ändå. Vad är en stor gädda för dig?
Oj, ja, en stor gädda för mig. Ja, det där är ju en svår fråga, men en riktigt stor gädda för mig, det är ju, jag drar gränsen gärna där egentligen med 13 kilo, över 13 kilo tycker jag är en stor, riktigt stor gädda. Storfiskgränsen som är 12 kilo är jättebra satt, för det är otroligt svårt att fånga en 12 kilos. Jag har fått 14 tror jag i livet, över den gränsen, men just när man kommer över 13 då är det en gräns som passeras. Och sen när vi pratar riktigt stora gäddor för mig, då är det över 15 kilo. Mm. Och bortom det för mig, då pratar vi drömfiskar. När man kommer kanske över 17 där, som jag vet den store provokatören David Lundqvist har som mått på en gädda man kommer ihåg. Och det stämmer ju en hel del.
Som lever för evigt brukar han säga.
Mm. Den googlade åt dem. Det är så oerhört få fiskar som kommer över 17, så jag är nog benägen att hålla med i det. Men stora gäddor för mig, då är det över 13. Då tycker jag, då är de rejäla.
Får vi fråga det då? Du angav ju antalet över 12. Hur många gäddor över 13 kilo har du?
Oj, jag har, nu ska vi se så jag inte säger fel. Det måste vara 5. 13 och 2, 13 och 4, 14 och 2. 15 och 7, 16 och 2.
Då tänkte jag säga
vart
det fem, att...
Vart är 5?
Ja,
vart man, 5?
Då får man ju säga liksom att fördelningen av dem över 13 är en väldigt fin sådan. Så många man vet som ändå liksom ligger där på 10-11 stycken 13 och inte har en 15. Du har 2 över 15, Håkan. Det ska vi vara noga med att säga.
Ja, men framförallt så har jag ju stegen. Den är ju jätteviktig för oss som håller på. Det ska vara kilo för kilo. Du får inte missa ett steg. Nej. Du får ju inte få en 12 och sen 14 och så finns det en 13. Utan det är väldigt viktigt med stegen.
Då är du redo för din gädda man kommer ihåg för evigt, skriver sig i boken gäddan.
Ja, för den...
ja, det är sant.
Kan vi bara ge för att ge lite liksom, till någon slags ryggrad till kronologin här. Den första 15 kilo sen, vilket år fick du den?
Jag tror det var 2006 faktiskt.
Ja, det är så patient ändå.
Ja, det är det.
Och din över 16 är inte så många år sedan, va?
Nej, det var 2016 tror jag. Jag tror det var 10 år emellan där.
Ja. Sjukt vad åren går. När jag tänker på den fisken, jag hörde jag med på Messenger till Håkan och vill bara dubbelchecka vikter. För jag kommer inte ihåg exakt. Och sen så kändes det som att det kanske var 2 år sedan. 3 år sedan liksom. Ja.
Och det var en sån jävla god bild också med gäddan så nära kroppen och där. Jag vet flera, någon som skrev, det här kan inte väga 16. Så ser det inte 16 ut. Jo, precis så ser den 16 kilo ut.
Exakt.
Ja, problemet där som hände var att jag hade en systemkamera med själv.
Det ser man.
Som jag hade, ja, och som inte, det vart inget bra kan man säga. För problemet var att jag var själv och sen hade jag en gädda då som jag tyckte var helt vansinnigt stor. Och sen skulle jag försöka i byar på 15 sekundmeter och få koll. Och det fick jag inte. Så jag klippte bara kanske 5 bilder varav alla varit skitdåliga i princip. Men jag tog gäddans väl och ve framför. Och du kan inte... Jag brukar säga det, du kan inte hålla en sån gädda på raka armar, det funkar inte.
Amen, den det säger vi alltid
den,
här.
Den måste man hålla, jag förstår inte, det finns väl de som har, Magnus Samuelsson-typer som kanske klarar det, men man klarar inte att hålla en sån en muskel, och man ska inte göra det heller, för risken att man tappar dem är jäkligt stor då. Men jag tycker också att den bilden som jag la ut, den symboliserar en riktigt grov, stor gädda. Den var ju 123 tror jag, kommer inte ihåg omkretsen, men det direkt jag såg den i ytan så fattade jag att nu är det allvar av alltså.
Ja, jag tycker bilden är svinbra. Hoppas vi kan få använda den sen, Håkan. Jag tycker den är en riktigt jävla bra svensk gäddbild.
Vill du inte höra historien när jag fick den då?
Jo, men det tar vi sen.
Vad jag gjorde, det tar vi sen.
Det tar vi sen.
Ja, det får bli kronan på gäddverket än så länge.
Ja.
Och jag tänker säga det att Håkan har ju varit med länge och han har en fiskat i väldigt många år och har en otrolig bredd. Och jag kan rekommendera Swedish Anglers Rod Pod för er som vill gå tillbaka till 80-talet och höra om Kaj Jonsson och svenska, vad ska man säga, specimenmetets guldålder där Håkan fick vara med och fick en otrolig fin skolning. Jag rekommenderar verkligen det. Och det är väl någonting vi kommer komma tillbaka till. Och något som vi i den här podden brukar trycka på, vad viktigt det är om man har möjlighet att skaffa sig en bredd i sitt fiske. Och vi kan väl liksom bara ta den liksom, Håkan. Vi tänkte ju fråga när gäddfisket liksom, när det blev viktigt och stort för dig. Men om vi backar frågan lite, vad tycker du själv liksom, att din bredd som sportfiskare liksom, har betytt för dig som gäddfiskare?
Det har betytt oerhört mycket. Det är något som lackar hos folk idag. Att de går direkt på bollen liksom. De tränar inte upp det som är innan. Utan man ska ha snabba resultat. Allting ska gå jättefort. Mitt intresse börjar med att jag inspekterade fiskar. Jag fiskade inte, jag kollade på dem. Jag var genuint intresserad av fiskar. Låg och kollade på braxar och mörtar som simmar omkring. Och sen var det där att fiska upp. Och jag började med handlina, mutter och en guldkrok. Alltså en trådrulle. Jag hade ingen spö ens. Utan det var så jag började. För min pappa var inte förtjust i fiske. Men han fotbollssko fick jag. Allt jag pekade på. Men fiske det fick jag tjäna ihop till själv. Sen genom lite tidningskörning och grejer för att köpa spön. Och sånt. Så... Då blir det ju genuint. Och sen var det väl just med det här att fiska alla arter som man sedermera började göra. Då får man ju en väldigt stor inblick i hur gäddans bytesfisk rör sig under olika årstider. Hur allt hänger ihop i princip med det där. Och det är en bas som man har nytta av än idag i vissa lägen. Jag vet när mörtarna går in och leker där och där. Jag vet när braxarna kommer. Man har full koll liksom på det där. Och det tror jag inte många har idag. Utan då är det elektroniken. Och man ska försöka se. Men man har inte det här som engelsmän kallar watercraft. Att man känner vattnet man är i. Och känner till framförallt vilka invånare som bor där i. Och det tycker jag är en trist faktiskt.
Och jag menar Håkan, du har ju liksom pimpelfisket, vinterfisket, du har metet efter mindre specimenarter, du har karpfisket, du har trollingen och spinnfisket och vertikalfisket. Alltså du har ju bredden och har varit liksom drivande i flera av de här teknikerna. Men bara fråga så här, vänder, är det någonting du inte har? Är det någonting du känner att har du någon lucka?
I metoder menar du för jag
den? Ja, precis.
Mm. Nej, men jag har ju även, nu nämnde du inte meter, men jag har ju metat både bottenmete och mycket flötmete, flötestrolling och hållit på med det här. Men inte liksom, det är inte det som jag har haft som huvudmetod, men när det har krävts det så har jag ju kört det. Senhöst liksom, då var ju flötestrolling, det var ju där man fick de största på, eller meta. Men jag har nog fiskat mycket mer plast eller, ja, artificiella beten än vanliga. Fuskat som jag säger.
Men har det handlat om att du tycker att det är roligare helt enkelt med trolling och spinnfiske och så?
Ja, jag vet inte. Jag tycker väl alltid att det har varit en viss tjusning kanske det här att lura dem på någonting som inte är deras riktiga mat.
Mm.
Att det har känts kanske kul, men jag vet inte. Sen säger jag lite som Jörgen Larsson. Det är ett jävla kläddande.
Ja, men det är det ju också.
Det är det.
Alltså det kan man ju erkänna på ålderns höst. Att delvis till varför jag också har valt bort det även på höstarna till viss del. Det är ju för att det är ett jävla meck om man ska ligga med.
Mm. Alltså jag tycker utläggningen och vittjandet av tomma mörtstugor. Det är det som är krockan. Det är det som är jobbigt. Alltså, får jag kladda så gillar jag det. Men det är, när man inte får kladda, det är fan, det är för jävligt.
Tunga gäddor åt folket! Du lever på gäddpodden!
Nej, jag känner att du sa att du förknippar Håkan med trolling. Och jag förknippar Håkan med samma områden som jag själv har trollat på. Men samtidigt så när jag gräver i mig och tänker tillbaka så är Håkan en spinnfiskevirtuos för mig. Jag har ju nämnt det här typ 20 gånger i podden. Den jävla EM i gäddfiskegrejen jag var nere och havererade i Västervik. Men vad fan, både Håkan och Buster och Gös Jonas var ju erkänt jävligt duktiga spinnfiskare. Och mig veteligen så var väl Västervik eran lilla ett honeyhole ändå. Ni var väl med när det var riktigt jäkla bra, eller? Och ni lärde er att fiska det.
Det var vi ju. Vi var ju med från allra första början. Och när jag och Jonas Elström då, han hade en stuga i Loftahammar. Rolig historia är när vi slutade, för vi gick på samma gymnasie i Linköping, så när det var student där då, till alla andras, ja, de vart mer eller mindre förbannade, så ville inte vi vara med på det, utan vi åkte ner till hans stuga och fiskade gädda istället för att vara med på studentavslutningen. Efterhand kanske det inte var så klokt, men vi gjorde det för fisket var så förbaskat bra. Och på den tiden fanns det torsk inne i Loftahammar, inne i fjärdarna alltså.
Mm.
Så det var mycket bonusfångster på torsk, och det var ju en fruktansvärda gädda som gick där inne också då. För deras basföda, visst, det var ju strömming i stora mängder. Så det åt de ju, men de åt ju väldigt mycket torsk också. Mindre torsk.
Det var inte ovanligt. Det känns så jävla avlägset.
Ja, men vi kastade med typ, för där var det ingen trolling, utan där körde man med alltså spinnfiske. Och då hade vi ju till buds ett mycket begränsat utbud av beten. Det vi fiskade mycket med, det var Kisco Kid, både 600 och 1800. Swimwiz, Hilo 40 gram, de där som vi körde med. Och fick mycket stora gäddor, men vi fick ju mycket torsk också på grynnorna. Så det var ju ett fantastiskt att just ha det där rika utbudet på bra mat för gäddorna.
Mm.
Det gjorde ju det bra. Men sen kom ju de där förbaskade trålarna in där och tömde det där. Torsken försvann. Och då var det sämre. Men då hade Jonas en kompis som hade stuga i Gamlebyviken. Så då, han sa, han fick ju stå i äder, så åkte vi dit. Och det där glömmer man ju aldrig. För det var ju ett svartlistat vatten på den tiden. Så mycket litet fisketryck. Men när vi kom ut på de där grynnorna, det var ju något, det var så himmelriket för en gäddfiskare. För det, jag vet en drift som jag hade med, ihop med Otto, en kille i vår specimengrupp, då driftade vi över den där grynnan. Jag tror vi hade, som sa, 13-14 följare, mellan 7-13 kilo, alltså på den driften. Vi fick ingen. Men så kom det ut några gubbar där och de låg mitt uppe på grynnan, och sen kom de bort till oss och sa, hörde ni, det går inte. För idag nappar det inte, det är nordvind. Men jag kom ju på det med Rapala Magnum CD18, den sjönk ju. Den sinking-varianten där.
Mm. Mm.
Det var själva lösningen på det här problemet. Då kastade man ut den, lät den sjunka och sen jiggade man hem den på kanterna där. Och det var då det lossnade rejält. Så när vi åkte ner dit, som var en del av specimen-tävlingen, att få gädda, då visste man. Vi åker i månadsskiftet maj-juni och sen åker vi till den grynnan och sen hämtar vi våra poänggäddor och sen hem. Och sen gjorde man inte mer då. Jonas och jag var lite mer aktiva då i början. Och då var det så, då kastade man ofta med Cisco Kid 1800 största swimwissen. Och effektiv inspinningssträcka på det. Det blir inte speciellt långt. För betet ska ner och sen ska det upp. Men vi fick ju fantastiskt stora gäddor. Och min kompis Per hade en betevobbler, om ni vet vad det är för något.
Nej, vad är bete?
En gammal bete, det är ju en gammal trävobbler som gjordes. Jag vet inte när de gjordes, 50-talet eller något. Men den jäken fick han låna, och det glömmer jag aldrig. Han drog 2 tolvor på den där, för den sprack. Så den vart vattensjuk. Och då vart den ju ännu bättre, för då kom den ner snabbare till gäddorna.
Mm.
Och sen på den tiden var vi ju inte så himla, vad ska man säga. På den tiden var det ju tyvärr så att många gäddor fick ju gå under påken, som det hette. Utan de klubbades.
Mm.
Och sen hade Jonas så här, ålderdomshemmet där uppe, de vill ha gäddorna, sa han. Ja, vad fasen. Så han åkte upp med de där 12-10 kilos gäddorna. Och sen, alltså de hårdögda minerna på pensionärerna. De satt och sov nu bara in de där gäddrakerna. Alltså de visste att nu blir det gäddbullar.
Det var gött.
Och
det är minnen för livet det där. Men alltså gamla Viken på den tiden, det var så, och det här är långt innan det här Dave Kelbrick, Sunken Island och det här, innan de kom dit, utan vi var ju först på de här ställena. Och det är svårt att förklara för folk idag hur oerhört mycket stor gädda det gick där inne. Det var helt sinnessjukt, och vi fiskade aldrig, inte Jonas och jag och de andra, i lektiden. Det gjorde vi inte. Utan det var det här när strömmingen då gick in mot kanterna som vi var där. Det var ett par som gjorde det. Och Uno i klubben vet jag fick en på 16 kilo, 131 där. I lektid då. Och även Stefan fick en på 15 där i den lektiden. Så de som gjorde det. Men båda de var trollade, tror jag, med sin jätte 23 utanför lekområdena. Men det var ju där man grundlade själva det här spinnfisket efter stor gädda. Men viktigt att nämna i det här med, för det måste man göra, det var vilken utrustning vi körde med. Vi hade alltså glasfiberspön, Atlantic oftast, eller norska Gaula och Kjøstheim, sådana här laxspön i glasfiber. Och sen hade man nylonlina, vilket gjorde att på långa kast ibland i medvinden så fick man en sån här rejält påslag, sen gungade ungefär 3 gånger och sen var det ju tomt i linänden. Det enda gången man krokade dem på sån, det var ju när de hade svalt betet. Det var helt hopplöst liksom. Det var som en gummisnodd alltihop. Så jag tänkte, hade man haft de grejerna vi har idag, då hade det nog att, och jag förstår som Robert och Ronny Andén, för många backsnar så, så många 10 kilo kan de inte ha. Jo du, det kan de visst ha. För det var likadant typ i Trosa och där de höll på. Bara att de gick in för gäddan. Vilket inte vi gjorde på samma vis.
Och det är ju liksom som du är inne på här, Håkan. Svårt att förklara idag. Ni yngre som lyssnar här. Vi pratar ju om massa Östersjön. Det... Vi hade tillgång till världens bästa gäddfiske. Under flera decennier.
Ja.
Och under slutet av 80-talet, början på 90-talet. Så kunde man ju se att det började bli sämre. Sen blev det ju kontinuerligt sämre tills idag. Pratar vi om någonting som inte alls finns kvar längre. Mer eller mindre.
Men så, jag tänker tillbaka på de tiden när vi pratade om det här med spinnfisk igen. För att jag vet att det blir mycket trolling sen. Men du pratar om Buster och Jonas. Och för jag vet ju att det var lite för mig var det de som gav mig inblick i att man kunde använda sina stora gummibeten. Och de började använda bulldog i Västervik också, va, och fiska med på grynnorna.
Ja, både Jonas och Buster var ju kraftigt intresserade av det som fanns på andra sidan Atlanten. Och var tidiga med att anamma de prylarna som fanns där och ta hem och testa. Så de hade väl någon slags rejäl betesfetisch, som man kallar det för. Som jag egentligen aldrig haft. Men de hade det verkligen, och de kunde prata om grejer som ingen annan kände till.
Och sen sa ju det att det fick ett naturligt uppsving igen. Men tittar man generellt på kusten eller på skärgården i The Baltic, alltså i Östersjön, så fick det ännu ett uppsving. Men det handlade ju mer om att folk började fiska lite grundare. Och det höll ju några år. Jag tänkte på marfisket i de här delarna. Var du involverad i det? Fiska grunt. Fiskade du bracksnackar i marerna? Och...
Ja, men prylen var in i Gamleby där fiskar vi ju ofta, alltså om man säger vårfiske, det var ju på instegarna till lekvikarna. Och vi fiskar ju ofta ganska djupt istället. Kanske man låg mellan, på det här tidigare, mellan 4 till 8 meter och fiskade. För de ställdes ju så, gäddorna. Det fanns ju ingen säl, det fanns ju ingenting. Så de gillar att stå så innan de klev upp liksom. Det är lite som i vissa insjöar när de har det här beteendet. Att de största vill inte gå upp grunt. Fiskar du grunt så fick du ju jättemånga gäddor. Men inte de största. De stod ju där. Och gärna på de här oansenliga, lite mindre lekhakarna. Där det var rejält djupt utanför. Där det brant ut mot 30-40 meter. Där gillar ju de att gå upp sen på den kanten. Men sen var vi inne absolut. På vissa ställen fiskar vi ju grunt. Det var ju ofta platt. Men mycket plattor runt, kan man säga, kanske 2 till 5 meter fiskar vi. Men sällan att vi gick in alltså i de här, jag förstår vad du menar.
Det behövde ju inte vara vårfiske, utan jag tänker på det här isfri vinter, sen höst. Och...
Ja, just det. Nej, det gjorde vi inte. Det gjorde vi inte. På höstarna visst, vi kanske var där lite, men vi var mycket insjöar då och fiskade faktiskt.
Jag tänker bara att det är viktigt att lyfta några av de här delarna igen. För jag tror att som Oskar säger, att de som är yngre, de har ingen aning om vad som företogs och hur bra fisket var och hur dåligt det gick. Liksom ganska fort blev dåligt då, av massa olika kombinationer. Men framförallt det du säger då, när man fiskade bort deras byten.
Det är det som kallas shifting baseline. Det vill säga att man glömmer ganska snabbt hur det en gång var, och då utgår man från någonting, hur det var för 10 år sedan, istället för att man borde gå och utgå från hur det var för 25 eller 30 år sedan. Att man glömmer vad fan vi har förstört, eller vad våra beslutsfattare har förstört.
Slipa krokarna, du lyssnar på Gäddpodden.
Och skärgård och spinn är ju jättekul och så. Men kan vi inte börja prata om, när föddes den här drömmen om Vätternvargen?
Oj, den föddes, nu ska vi se, runt millennieskiftet var jag tror, 2001 eller något. När det började ju tislades och passlades lite där om olika. Men det var egentligen Mats Lindqvist tror jag, som fick 2 M17 och 6 och M14 och 7 tror jag.
Just det.
Och som han outade. De kunde han ha hållit inne lite med, så hade de nog hållit lite längre droppe.
Han var också från Hallsberg, Kumla någonting, var det väl?
Ja, för fasen. Jag stöttade på honom faktiskt. Vi var där, nu har inte jag körde något helt fast, men jag körde abborre med en kille. Då han där ute. Så hallå där, jag känner igen dig. Och sen, jag känner igen dig med. Det var lite kul. Men då fiskade han med abborre. Så han har lagt av med gäddorna. Men i alla fall, där närdes väl en dröm. Och sen var ju Henke Sandahl, Jeppe Eriksson från Bärdas, jobbade de väl då nere och körde runt Motala där och hade ju riktigt bra fiske. Och då var vi igång också, och de lurade upp oss på läktaren fullständigt där första gången. Per och jag var där och körde, de sa exakt vilka beten vi skulle ha där. Så den gick jag ju på, men de körde ju med helt andra grejer. Så det var ett blankpass rejält här. Men det var ju grabbarna där, Storsäter, Björn och de där som egentligen kom på ett först där, de hade ju ett formidabelt fiske. Ofta snabbtrollat, Rapala Magnum CD18 bara, och sen gasa på lite. Men då var ju fisken där inne. Där finns ju bara en viss mängd gädda. Alltså gädden, Vättern är ju oerhört... det är inget tätt bestånd där ute kan man säga. Och kommer de in i en sån här bukt och det fiskas hårt på dem, då får det sig, då känns det av alltså. Det är inte som, det är inte roxen vi pratar om, utan det är ett vatten med oerhört få gäddor. Och blir de hopklumpade och de fiskar hårt på dem, så det gick ju inte så många år där innan det började bli dåligt.
Men nu, alltså du dröjde väl inte så länge innan du började köra på västsidan också, eller?
Nej, men då körde vi mest där. Men det var ju sån där jädra hås. Och sen så var det ju haveri liksom. Ingen fick något på ett par år och då åkte ingen dit.
Mm.
Utan det som hände, det var ju att Jonas och jag då, för det var en sen vår och sen inslossning. Och sen satt vi och spånade runt mitten på april. Ja fan, ska vi testa på Vättern liksom? Det var ju det här 2005-2006 där. Ja, vi åker dit liksom på så här bara. Ja, får vi en, är vi jävligt glada. Och så hinner vi inte bara köra halva viken, så hugger det för Jonas då någon sån här 5 kilos gädda. Och fan vad kul, vi fick en i alla fall. Och sen brakar helvetet lös. Jag har ju mitt värsta gäddfiske i livet på trolling. Jag får ju 7 fiskar över 8 och 7. Med en sanslös trippel på 11 och 7, 12 och 6 och 14 och 2. Och sen trippelhugg på 9 kilos hade jag. Men då körde Jonas och jag varsin sida, så det var bara min sida som producerade, för jag hade gammal salt och han satt ju med nya saltar och Westins jätte. Det var inte lika smakligt.
Usch och fy, säger
han. Ja, det var därefter det alltid varit varannat hugg sen, för den förnedringen ville han aldrig vara med om igen. Nej, men då var det ju ett nytt insteg. De hade fått vara i fred lite och vi kom helt rätt på det. Det gjorde vi också. Men sen, jag måste säga, efter det där sen, ja visst, det kom ju en hel del fiskar. Och sen började ju även en del mörtfiskare eller idfiskare eller vad fan de hade släpade på. Få lite resultat. Men jag tycker senare år att det har varit väldigt glest med fångster där igen.
Ja, men det är väl ganska, det är ju, fisketrycket gör väl sitt liksom. Det är
ja. Och där någonstans så börjar jag tänka, jag måste vidga mina vyer. Sen umgicks jag en hel del med den här gamla rekordhållaren från Kumla. Men vi körde ju en del i skärgården där uppe. Men vi har haft ett par bra fisken, absolut. Men jag har alltid haft en längtan för den här utsjön. Jag tycker den är mer spännande. Det känns som att där simmar den där riktiga madammen. Även om rekordet togs in i skärgården och många stora fiskar, så har man det där att där kan det, ska man få en 25 kilos någonstans, så är det där ute på de stora domänerna. Och då började jag spana även på västsidan. Och sen körde jag egentligen både öst- och västsidan frekvent. Många olika lokaler. Ta alltid reda på var finns det möjlighet, chans för gäddan att leka. Och så fiskar man där utanför och hoppades på tur då. Och det har varit ju några gånger som... Så det var ju rätt tänkt. Men det är inte fiske för alla som jag brukar säga. För där blir det inte så många napp.
Nej. Och det är väl det som har sållat bort en del av det tilltänkta fisketrycket genom åren. Kan jag tänka mig att de flesta orkar inte liksom.
Nej.
Jag har ju själv varit med och fiskat. Och man har fiskat 4-5 dagar utan... När man har gett sig på någonting som är lite svårare och knappt fått fisk... Det sätter sina spår, tror jag, hos någon som inte har provat innan.
Det har, men för mig så är det, när jag firar min 50-årsdag och frågar mig, vad vill du göra? Jag vill åka till Vättern, tror jag. Jaha, men jag kommer hem på kvällen sen så kan vi liksom fira med lite kompisar. Men det var en jävla magisk stund. Då fick jag plattvatten, som det heter, som är det bästa med. Liksom att det bara ligger och dallrar. Och då den där sjön funkar inte som andra sjöar, för när det är så, då känner man ändå ett läge. Just den dagen fick jag inget, men det var en av mina bättre stunder, för då fick jag tid att reflektera över livet, för det får man där ute.
Mm.
Det finns inte mycket som stör, om man säger så. Mm. Det är så. Och jag har något med den där sjön. Jag älskar Vättern. Ibland hatar jag den för den kan vara så jävla besvärlig. Men då tänker jag mycket vädermässigt då. Mm. Att den kan vara så jobbig. Och jag har varit med om stunder när jag har varit nära ögat, om man säger, på den sjön. Den är farlig. Men om man tar generellt sett så älskar jag sjön. Det finns ryms och göms så mycket hemligt i den där sjön.
Sportfiskeprofilen Håkan Fransson, när liksom känner du att, jag menar, när föddes den? Var det någonting du strävade efter och vad byggde den strävan på?
Ja, Oskar, jag har alltid varit artist på det ena eller andra sättet. Så det...
Ja, men du är ju musiker. Nej. Ska vi säga.
Ja.
Och uppträtt.
Nej,
mycket.
Men jag vet inte, det där var ju aldrig någonting egentligen som, jag vet inte ens hur det gick till, ska man säga. Men sen började vi skriva lite i lite tidskrift, jag var med i det här fiskefeberfilmer och det byggdes väl sakta säkert upp. Och sen tror jag det här med min gedigna, att folk visste att jag höll på med allt möjligt, så även bland de som fiskade så hade de förtroende för vad man sa. Liksom han är upplärd för fan av Kaj Jonsson och han har tagit saker från honom till en annan nivå. Och hela tiden att man har ett förtroende även för de som är duktiga fiskare, att man vet vad man pratar om. Och sen har det ju lett till att det där har ju spridit sig lite kanske. Och sen runt 2010 där då, när det började med det här med kanske profilering. Och då var det här med gösfisket som jag höll på med, och Jonas och det här stort. Och då var det väl en sån här riktig jävla explosion även med sociala medier. Där sånt här sprids ut. Och då får det ännu större genomslag. Och i den vevan kontaktade Olle Lidsjö från ABU mig. Och för de ville sälja mer grejer naturligtvis, var det så. Och tyckte de behövde mer profiler. De hade ju Claes Svartsonke Claesson som redan var med där, men sen behövde de mer och då var det jag, och sen kom Jonas med där, och sen så blev det och sen spann det vidare. Men jag var ju faktiskt en av de första som hade cykeltröja på mig.
Ja, men ni hade ingen cykeltröja på den tiden. Det är ju nästan en besvikelse.
Det hade vi ju på mässan.
Ja, alltså, det tänkte de säga det.
Sanslöst fula flera av dem, så det var ju det, ja.
Jag satt och kollade på sådana där Fish Echo-intervjuer från mässan på tiden när Janu hade hår till och med. Du och Claes satt där och var med. Och det minns jag mycket väl också. Mässan 2012 var det din första? Ja. Nej, för ABU.
Ja, det kan det vara. Det var det säkert.
Men får jag bara säga, det är ju intressant att följa din kronologi med varumärken och så. Men hade du inte något samarbete med Gunki eller någonting innan?
Jo, men vi hade ju lite, det där var ju tidigare när vertikalvågen drog igång. Då hade vi med, och innan det faktiskt med Bios, som Buster jobbade på då, med divarullar och grejer som de hade. Så jag var ju redan lite där inne på... Ja, sponsring om du tänker så. Mm. Och Gunke eller AMS Illex historien där med fransmännen via Mikael Tornor då var
just det, Mikael Tornor.
Ja. För då var vi uppe i era trakter, John med där och körde lite i vad heter den?
Västerorten.
Västerorten.
Ja, jävlar i mig själv. Det var ju det jag åkte med fransmannen i hans den första bassbåten som gjorde entré i Sverige. Jag satt mig bredvid honom och på han pratade ju engelska, men jag skulle naturligtvis vräka ut mig något på franska för att jag ansåg mig själv kunna det. Och försöker förklara för honom att det är mycket sten i sundet. Ja. Och han satt sig bredvid och man var ju van och man tyckte att 30 knop var fort i pulpetbåtarna. Och den jäveln drar iväg 62 knop genom det sundet. Och jag kommer bara att säga att det är ingen idé att säga något mer för att det är bara propellern i vattnet.
Ja,
kör vi på någonting så fuckar han upp sin propeller. Så jag bara, man, han dundrar igenom det där jävla sundet som för övrigt... Ja. Elis Westmark förra året körde sönder en motor i, tror jag. Kanske. Ja, nu får jag alla banden. Det kanske var 10 år sedan. Men... Jo, men även de bästa kan va. Men inte Fredrik. Han flög fram. Och han hade även glömt sina skor. Så han hade så kallade pissetuffler på sig när det var 6 grader varmt. Men det var tidigare. Och då dök ni upp. Ni var ju vertikaldemoner. Och Jörgen var ju så jävla sugen på det här vertikalfisket. Och det var ju bottenknack initialt.
Var det du som... utvecklade det här pelagiska vertikalfisket?
Nej, alltså pappan är Claes Hagert först. Ja. Och sen kommer, man kan säga i ordning tror jag, Jörgen Larsson efter det. Sen kommer jag och Jonas in i det där. För jag och Jörgen och Jonas, vi hade ju bra kontakt där. Och sen så kom ju Luke Koppens upp till oss. Så vi fiskade ju ihop där lite och vi höll på grejer så. Men ja, i Sverige, vi var ju bland de första, men just det pelagiska fisket när det är, som Jonas och jag vi körde ju där med ganska stora mörtar på, alltså döda mörtar på ett specialtacker som jag hade gjort själv och presenterade över fisken först. Så inte då jiggar, utan vi börjar med levan, eller med död mört och ganska stora, 150-200 gram, var inga konstigheter, det small duktigt. Mm. Och sen började vi fiska med, ja, som vi hade gjort på bottenknacket med mer. Men vi trodde mer på den här döda fisken och det stämde ju.
För det här kommer ju liksom alltså ekolodets eller marinelektronikens liksom markanta genombrott. Det är ju liksom början på ett epokskifte här. Ja, och liksom, det var på Gös där liksom hade sitt största genomslag och alltjämt var det sitt största genomslag. Hur upplevde du den biten där och då liksom? Vad såg du framför dig?
Jag såg inget, för då var man så inne i det där och man lärde sig så oerhört mycket, framförallt på att lära sig att tolka allt på ekolodet. Och man såg, man blev ju liksom mer en nörd. Jag har aldrig varit den här teknik, att jag är taskig på datorer, jag kan ju för fan knappt koppla upp mig på Skype här. Men liksom det här att jag var väldigt intresserad av att lära mig vad som var fisk. Både då på först med downscan, om man säger 2D, loadrakningar. Och sen ser det mera på SC-in. Vad är det jag ser? Vad är det för någonting? Och sen få full koll på det där. Och det där vart jag ju väldigt bra på. Men det hade ju sina... Jag har ju en rolig grej där jag lämnade in motorn på någon grej på Öckerö i Göteborg. Där, för jag var där med båten. Och sen då säger han till mig, ja, det här sa han, 583 timmar på ett halvår. Hur känns det att jobba med fiske på heltid? Det måste vara jobbigt. Nej, men jag har heltidsjobb. Och då mer och mer tittade han på mig som jag var helt jävla efterbliven. Alltså det han bara skakade på huvudet. Det här sa han, det finns ju ingen människa som kör det här på 20 år med motor, så. Liksom om du inte har yrkestrafik. Och på den nivån var det att man la så oerhört mycket timmar. Och det är klart, lägger du så mycket timmar då blir du jäkligt vass på någonting. Nej, och det är ju och liksom köra båt och sen, ja, både båtkörning och ekolod i samklang, om man säger så.
Men gjorde du ett omtag ganska fort när du insåg att du kunde tolka en ekolodsbild och nyttja det i ditt gäddfiske? Jag menar inte att du pricksköt gäddor under båten, men började du tänka mer när du trollade sådär med sin, och kunde du se individer plotta och vända om och de här delarna?
Ja, för sjutton, när det kom, alltså, om man säger sidoseendet, det är ju en ännu... Det är ju det jag baserar nästan allt fiske på idag. Allt jag ser på sidskanning. Ibland har jag inte ens 2D utan kan ha hela bilden bara på SI. Gärna när jag trollar, bara för att det är ju där man ser allting. Så det är klart, det blev så att man utvecklade. Men just den här med kartsystemen och sånt där, det är jag ganska dålig på. Det använder jag mer, som du säger, när det gäller att följa spår och grejer. Men jag är inte så intresserad av det. Jag är väldigt intresserad av det jag ser. Det är fiskemässigt på sidoseendet framför allt.
Ska vi glida över eller glida tillbaka till det här med marinelektroniken och så? För att du sa ju förut, ni nämnde ju det här med, sa ni SI eller SD? Alltså det som jag kallar sidescan.
Ja, sidotitt ja.
SD är något helt annat. Ja, sidescan ja, precis. Eller side image som det kallas också då.
Precis, för att jag minns ju det här liksom när det är vertikalfiske på botten kom och liksom man letade efter ekon. Och sen så hörde man ju och sen fick man ju se hur det gick till med det pelagiska vertikalfisket. Sen är faktiskt för mig personligen den första gången som jag reagerade över det här med side image eller side scan. och vad möjligen det kan bära med sig. Det var faktiskt en episod från dig, Håkan, när du beskrev en gädda som du såg på ditt sidescan. Och ja. du kastade mot den och den högg inte. Du fortsatte att kasta och kasta och kasta och kasta. Och till slut högg den. Jag tror det var en 12 kilos.
Mm. Det var en gädda i... jätteminnesvärd gädda, en av de större jag fått på senare år då, innan det la av i Gamleby. Jag såg den på sidescan och sen kastade jag och kastade på den. Men den dök upp, båten pendlar ju hela tiden så jag får inte in den hela tiden, men den var alltid där. Och då jag peppra och till slut nöpte den en södig efter, jag har nog lagt över 30 kast på den på smalde. Men det var 12 och 2, ja, 113. Det var väldigt fet höstgädda.
Men det födde ändå några tankar. För att det var liksom, det var första gången jag läste om något liknande. Liksom att man såg en fisk och så här. Sen så antar jag, om nu, liksom, jag ska egentligen hålla mig borta hela diskussionen kring marin elektronik. För jag förstår, jag kan ingenting om det. Men jag antar att med den här side-scannen och det du hade då, om gäddan hade helt enkelt bara, fan, nu flyttar jag mig, nu sticker jag. Då hade den varit borta för dig. Du hade inte kunnat följa efter den genom att liksom använda side-scan på det sättet.
Nej, det fungerar inte så. Det är instrument ofta att dra dem iväg så se. Det kan bli som en bågning utåt eller inåt eller vilket håll ibland. Jag har ju sekvenser där gäddor, alltså man ser på sidescannen och den följer efter ett bete eller någonting. Mm. Vid ett tillfälle så hugger den har jag med på min föreläsning då, hur den liksom går efter betet och sen så har jag bild på den han får då. Men det blir ju inte som, det blir absolut inte som ett livescope där du kan rikta givaren hela tiden. Det funkar inte så.
Nej, för då kommer vi in på det som är min nästa liksom så här minne av att när man, liksom, man läste och märkte någonting nytt som också födde tankar. Det var en fiskare, jag tror att det var i Östergötland, som just beskrev en fångst. Jag tror det var på Fischeko, som beskrev att han hade sett en fisk och sen följt efter den i 40 minuter och fortsatt att kasta och kasta och till slut högg den. Och jag vill minnas att det var en gädda faktiskt. Och det för mig blev, och det var ju många som reagerade som kanske läste det här för första gången. Ja. Liksom så här, det blir delvis något annat. Och det är ju, det här leder ju in till det här då med livegivare och den diskussionen som just nu vi ser, alltså pågår på sociala medier. Egentligen dagligen kring olika fångster. Och här är ju väldigt intressant att höra från dig, Håkan, som faktiskt har varit med liksom ändå, inte lätt kanske live, alltså, men du ledde ju, var med och du sa det själv tidigare, bidrog till utvecklingen att marin elektroniken fick ett starkare fäste och en större betydelse i svensk sportfiske. Hur tänker du på dagens utveckling?
Ja, jag vet inte. Jag började ju som sagt då med, det var ju mycket med jazzfisket och sen utveckla grejerna då, först på 2D då med ekon och grejer, hur man tolkar dem och hur man får in jazzar under givaren. Först var ju Claes Hagert och sen var vi några stycken som följde efter där och började med det där. Och sen kom ju SC:n efteråt när man kunde se dem, typ du ser en fisk på 20 meters håll eller 25 meter från sidan av båten, tar en lov runt och sen tittar du på 2D:n, ja där kommer den liksom, en förvarning, sen kommer den upp där, jag missar den fan med 2 meter, ja men då dök den upp på sidan på andra sidan, ja men då är den där och så backar man på. I början hade man ju inte någon side utan då la man ut en flytande grej på ytan, en ostbåga körde vi med. David Lundqvist körde med blommor tror jag. Du får en förvarning upp så här. Och sen, nej den är ju inte där. Ja, då lägger du liksom ner den här flytande grejen. Och då har du två val. Antingen fisken på höger eller på vänster sida. Och så använder man det för att liksom ringa in fisken och innan man släppte ner jiggen på dem då. Och jag har följt efter en hel del fiskar precis som du beskrev livefiskan göra det här fast med 2D:n då, men det är ju på 2D:n så springer ju fisken som vi kallar det för utav båtskugga, ju större båt desto sämre brukar man säga, ju mindre flytet tyg desto bättre för att inte få den här stora båtskuggan. Men så jag har alltid följt en del fiskar med, men jag har alltid som jag sa, hugger de inte på 3 försök då är det inte lönt, då är det bara att köra vidare på nästa. Så, men vi utvecklar ju det där och jag fiskar ju det där otroligt hårt. För det är inte bara och bara. De sa, ja men ja, det är ju bara att släppa ner och dra upp. Och sen hade jag folk med då som var lite skeptiska. Och sen när de insåg hur det där var, och fy fan det där, och lära sig det där liksom. Så det kräver ju verkligen att du går in för det. Men sen var det en dag, då hade jag fått så himla mycket stora gösar. Då satt jag ute med det där. Och så märkte jag att jag fiskar ingenting. Jag fiskar absolut ingenting. Jag åker bara titta på ekolodet. Det är det enda jag gör. Och dömer ut allt som inte är tillräckligt stort som skräp. Ej fiskbart. Ej värt att fiska på. Och då var det bara sprang till i huvudet. Vad fan är det jag håller på med? Jag fiskar inte längre. Och jag är ju för fan sportfiskare. Så jag la av egentligen från en dag till en annan. Med det där. Jag tänkte det här är inte liksom. Det här känns inte bra för mig. Det är inte fiske. Jag måste tillbaka till rötterna liksom. Och då börjar jag ju egentligen också mer att skippa gösen helt som art. Utan börja fiska gädda och abborre istället. Som vanligt att börja spinfiska på dem. Sidoseendet det har jag ju fortfarande. Det kör jag ju. Det vill jag absolut inte vara utan. För det tycker jag är okej okay för mig att ha det. Och det är ett bra hjälpmedel för att liksom se vad fiskarna är. Men sen vill jag känna det oförberedda hugget. När jag håller i spöet och jag ska inte veta när det hugger utan det ska bara smälla till. Och det är det som är min drog och som kommer vara. Det är den alkoholism eller vad man ska kalla det. Det släpper jag inte utan det. Jag är tillbaks tycker jag och tycker det känns bra. Och då kommer din fråga Oskar vad jag tycker om det här med livescope-fiske förstår jag.
Mm.
Och det finns ju två aspekter att se det där. Och det har jag sett och jag har ätit mig i diskussioner också på sociala medier. När jag kom upp på Svenska Gäddfiskare var någon diskussion om det där. Hur jag ser på det helst i tävlingssammanhang. Och det finns ju två vägar att gå där. Det ena är att du släpper det helt fritt. Vilket kommer göra det att ingen vill åka på tävlingarna. Eftersom de anser att livescope är för effektivt och de har ingen chans. Eller så kan man dela upp det i klasser. Att du kan ha en utan och en med livescope. Eller att du kan helt förbjuda livescope som vi har tävlingar där hemma. Då, där arrangören inte vill att det brukas. Så det finns olika sätt att gå. Och det syns ju ganska tydligt då, om man sa att tävlingen nu då, om det är två klasser med livescope och en utan. Då är det ju kanske 85% som kör i klassen utan och 15% som kör i livescope-klassen. Och då ser man ju själv, vem vill vara med i en klass där du har 4 båtar och resten 50 båtar kör som vanligt då. Så det, jag tror det där kanske ger sig självt lite just med det. Metoden som sådan, ja, skulle jag börja med det här. Nu ska det saken sägas att jag har både livegivare och fäste till livegivare. Och jag har använt det 2 gånger bara för att kolla hur det funkar. Och man känner ganska snabbt när man tittar på det där. Ja, ska man hålla på med det där, då är man tillbaks i det där igen. Då blir det titta ekolod. Och sen kommer du bara rikta in det på de här största individerna och skita i allt annat. För det är inte roligt liksom. Och jag vill inte vara där. Och sen hur andra tänker och gör det förstår för dem. Men jag vill ha en passus med det här som många säger att ja, det är rent fusk. Och det är bara att åka där och sen så bara kastar du på dem och så hugger det. Så enkelt är det inte. För de här som är riktigt bra på det som Blomander och de här. De får lägga tusentals timmar för att bli så här duktiga. Det vet jag. Så de kan ju ha cred för att de får de här stora fiskarna i sån, alltså sån, vad ska man säga, mängd som de får. Det beror ju bara på att de har lagt så oerhört mycket tid och är väldigt duktiga. Och vet vilka beten det är som triggar fisken och det här. Så de har ju gjort det och det får stå för dem. Men man ska inte säga att du bara åker ut och sen bara kommer fiskarna upp av sig själv i båten. För så är det absolut inte. Sen utvecklingen framåt, sen vad ska komma sen, frågar folk. Ja, det är ju ingen som vet, men någonstans går ju ändå gränsen för det själv som håller på. Fiske för mig ska vara en utmaning. Det tycker jag verkligen. Och blir det så att det inte blir det, då är det ju inget roligt. Men vi får se var det bär hän.
Men känner du som jag har uttryckt flera gånger att lite oro inför vad det påför liksom fisketrycksmässigt i vissa vatten?
Ja, jag vill säga det här. Det var en diskussion nu, tror jag idag jag läste om det här. Och det var i samband med en storgös var fångad. Och då började på med det där. Och någon sa att han hade fiskat jättemycket på gös. Så han hade bara fått någon 7 kilos med det här. Och där, det var inte bara att ta stora. Men man kan säga så här. Innan vertikalfisket kom. Hur många stora gösar togs det på trollingfiske? Över 8 kilo i Sverige varje år. Är otroligt få, och jag är en av dem som har trollat otroligt mycket gös, och jag gör det än idag, för det tycker jag är en skoj metod att fiska trolling i hemmasjön här. Men okej, då tar du det till den nivån, och som jag säger idag, hur många gösar över 10 kilo är fångade med livescope? Ja, typ 0. Och då får man ju se det, att den här metoden för att särskilja ut de här allra största, och just hur man kan presentera ett bete som de accepterar, de här stora gösarna. Där har du, ja, det är alltså sån himmelsvid skillnad med de här grejerna än vad det är om du skulle kunna trolla upp dem. För det händer bara inte. Vi kan räkna på handens fingrar, tror jag, nästan 10 kilos gäddar eller 10 kilos gösar som är fångade via trolling eller andra metoder. Det är inte speciellt många, och det här rekordet från 80-talet på 11,5 som någon bråviksfiskare fick, det stod sig bra länge tills
12 001 eller något sånt här, eller?
Ja, och det var ju till den tog ju en jag känner bra, Leif Ivarsson, en jättetrevlig kille, fick ju den. Men hade inte det varit med vertikal, alltså pelagisk vertikal, om det hade kommit fram, då hade vi stått och stampat på de här smågösarna. Och sen kan man säga så här, vill man se de här stora jättemonstergösarna, ja, då ska man vara glad över livescope-fiskarna, för annars får du inte se dem. Alltså, så enkelt är det.
Om jag ska vara helt uppriktig, så jag bryr mig noll om svensk gösfiske, om man jämför med gäddfiske. Jag har liksom aldrig brytt mig, och jag tänker ju på gäddfiske och gäddorna, och jag vill liksom bara håller du, alltså jag har ju en övertygelse, och det är att en gädda som följs efter över tid, om du följer efter den 10 minuter eller 15, 20, 25 minuter, och sen kastar du mot den och till slut så hugger den. Jag vill se det alltså som ett flykt eller försvarsbeteende. Det har ingenting med födosök att göra. Utan det Nej. Är något annat. Och det blir något helt annat för mig. Alltså, det blir väl typ som att, ja, men tänk dig att du liksom studsar igg på förlig med göshannar som står och liksom försvarar. Ja. Liksom, att jag tänker på sån här skoterjakt efter björn i Norrland, där björnarna till slut bara tröttnar. Jag är så jävla rädd liksom för några år. Alltså, jag fiskar ju nästan alltid bara småvatten liksom, så här pyttevatten. Ja. Att med den här fantastiska tekniken blir bara bättre, och du liksom, den blir portabel, att du kan sätta den på en båt i den här lilla sjön, och sen hittar du gädda, och så kan du, det finns bara en, tänk som ett litet regnbågsvatten, det kanske bara finns en gädda i det här vattnet liksom, den väger 14 håll, och sen kan du åka i 11 timmar och kasta, den kan inte gömma sig någonstans. Kommer tekniken kunna bli så bra så att du kan följa efter en gädda, ja, alltså, en 10 timmar?
Ja, men det finns ju, jag menar, ekolodstekniker som är värre än de här naturligtvis redan nu, fast används på andra områden om man säger så. Men jag skulle vilja säga att din liknelse är bra kanske, att gäddan, jag förstår hur du tänker, gäddan blir förbannad till sist över det här som hela tiden daskar ner över skallen på en, fast han är inte hungrig, så han. Men det här med göshannarna som man höll på med, det gjorde jag som tur var. Det höll jag också på med, men inte så länge. För jag insåg ju där, fan, det här är ju, de står ju vid sin lekgrop här. Och sen så drar jag upp dem. Vad är det för jävla sätt liksom? Så då var man ju mer att man införde, eller var med här i fiskevårdsområdet hemma. Och ville förbjuda allt fiske på alla lekområden på gös. Bara för att det var oetiskt fiske. Vilket jag tycker det är. Det är inget bra att vara på, i deras... Det är bara revirhävdan. Det finns inget att äta i de där huggen. Det är bara revir liksom. Så jag vet inte... Jag håller med dig. Jag tror Öhman hade någon jävla liknelse med en golfbana.
Ja, jag har det framför mig. Ska jag läsa det eller?
Ja, jag tyckte det var... Han har skrivit på ett jävla fyndigt sätt. Läs gärna upp
det. Ja, jag jättegärna höra. Jag
måste ändå säga att det var en tråd. Och starten på tråden var inte kontroversiell för 5 öre. Det var ett trevligt inlägg och av en vettig fiskare alltihopa. Men här Lars, det blev ju en diskussion. Anledningen till att jag tar upp den, och det var för att jag kom till korta och råkade... Jag brukar inte skriva ett skit på Facebook, men så skrev jag någonting liksom. Här är Lars Öhmans reflektion. Punkt, punkt, punkt. Ta golfbilen. Åk förbi alla andra golfspelare ända upp på green och ända fram till hålet. Där räcker du ut handen och släpper bollen i hålet. När de andra golfspelarna undrar, vad fan håller du på med? Då svarar du, spela golf. Då kommer de säga, men det där är för fan inte golf. Och du, joho. Och de, men nej. Och du, nej men ni är bara avundsjuka. Och de, det där är fan inte golf. Du, joho. Man måste fortfarande träffa hålet. Det är visst golf och det är inte så lätt som det kan se ut. Och de, men vad i hela fridens dagar säger du nu? Du säger, sluta vara avundsjuk. Det är svårare än det ser ut. Man måste fortfarande träffa hålet och det är faktiskt inte så lätt som man kan tro. Och du avslutar med, förra helgen gjorde jag 28 hole in one, by the way. Hej då på er, surisar. Det var Lars Öhmans reflektion på live-teknologi. Han har jävla humor, den gode.
Ja, verkligen det har han. Det var nästan det roligaste jag hört en sportfiskare någonsin skriva.
Jag tror en sån kille som Lars Öhman också, som har varit med bra länge, att han inte riktigt kommer att använda sig av det så mycket. Eller typ noll. Det är inte hans pryl. Men han har ju rätt i det. Sen kan man ju säga det att jag var inne på det att för att bli bra på något så måste man ju naturligtvis träna på det. Men det blir, hans liknelse är ju lite träffande. För de allra största individerna så finns det inget. Det finns inget bättre än det där. Och det gäller både gädda, gös och även abborre. För du särskiljer ju i stimmerna. Jag känner ju många som använder live och de säger och ett stimme, det var kilosar där. Men sen var det en som stack ut. Det var en som var mycket större än de andra. För där ser du ju på ett helt annat sätt. Jag kan bedöma ett stort eko på, även på sidoseende, och veta att det är en riktigt stor fisk. Mm. Eller på 2D, men det blir ju inte som på livescopen när du de bästa systemen nästan kan se hela individen va, när de vinklar sig rätt. Så det är klart, då kan du rikta fisket helt bara på de största. Och det som hände i Finland nu med de här... Den här danska...
Danskarna i Finland.
Ja, det är en så, jag tror det är en son...
Ja, det är en son och en pappa, va?
Ja, de var reser. Inne på upplev. Otroligt trevliga killar. Och de går ju in för det där. Nu snackar vi big time. Men jag menar, en sån där fångst. Den gör du inte. De har trollat upp några fina fiskar i Finland. Det har de absolut gjort. Men det där, vet du, det är... Det beror ju enbart på den där tekniken, inte på något annat. De hade aldrig lyckats meta upp dem, de hade aldrig lyckats trolla upp dem, de hade aldrig lyckats spinfiska upp dem om de inte hade livescopen. Mm. Och det är fakta, ren fakta.
Jag kan ju, jag kommer tillbaka till det här följa efter. Alltså på något sätt, det du beskriver det är att man liksom släpper det klassiska, eller klassiska, men det pelagiska vertikalfisket eller en... Mm. Du släpper på en fisk, 1, 2, 3, det händer inget, fisken viker av. Nej. Och liksom, okej, du kör vidare på nästa. Det finns ändå något sympatiskt i det, liksom, att jag tycker ändå att det är ju liksom fiske. Du gav liksom fisken chansen att själv avgöra, den sket i det. Men jag kommer återigen tillbaka till det här. Alltså, vi hör ju att det här liksom slår ju liksom lite splint mellan oss... mellan de sportfiskare, det kommer det göra. Det kommer det vara en diskussion som kommer pågå länge och den kommer tyvärr att dela upp oss. Jag hoppas ju att vi liksom kommer kunna nå, alltså, hitta linjer eller vägar till samförstånd i alla fall. Men jag bara, alltså, de här skildringarna av att vi sportfiskare, om det skulle så att säga spridas och bli allmän kännedom, det här att vi följer efter fiskar i timmar, alltså det riskerar ju vår hobby att det skulle kunna bli totalförbjudet. Något jag ser framför mig. Och jag kan aldrig acceptera att vi följer efter fiskar i 40 minuter. Framförallt inte en gädda. Jag blir så bara så ledsen när jag tänker på det.
Ja, men det är redan på gång i en del FIO:n. De har reagerat på det här nu och börjar och fundera på att det där ska förbjudas. Alltså just den tekniken. Så det är en diskussion som blir, och man förstår att man är orolig. Nu är det ju, man ska säga, till stor del alla som håller på med det här är ju sådana. Så de returnerar ju fiskarna naturligtvis. Men det kan ju lätt även bli sådana figurer som tar den här tekniken för görs. Vet du, det är ingen billig fisk om du ska köpa den över disk. Nej, så det här kan ju locka mindre samvetsgranna figurer att oj, här kan jag plocka massa stora gösar som jag kan sälja. Så det är ju, du har ju den aspekten att titta på det också då. Mm. Att FVO kan bli oroliga för det då. Men jag tror så här, som personligt, alltså när folk hetsar upp sig, det är en del som är inne och håller på med, ja, alla möjliga kommentarer. Så här. För egen del. Jag, det är bara att inte bry sig. Tycker du fisken inte är ärligt fångad, bry dig inte. Gör inget. Men sen i vissa lägen. Så, även som mig som profil. Så tycker jag att man måste säga sin mening. Du sa, John, att jag var rakryggad. Och det är jag. Jag vill stå för det jag tycker. Och det gör jag här med. Liksom, att man ska ha sin egen uppfattning. Men sen i sociala medier och bry sig för mycket. Då kan det bli löjeväckande ibland. Det har ju andra exempel på saker. När folk hänger upp sig för mycket på saker och ting. Och då blir man ju. Ja, då kan det bli larvigt liksom. Men den här metoden i sig. Det kommer ju bli så att. Som du säger, Oskar. Att det blir som en liten kil emellan. Vi och dem. Liksom med det här. De som håller på med det. Och vi andra som kör traditionellt då. Och det kan vara lite synd, kan jag tycka. Så det är hur man skulle kunna överbrygga det där. Och att det skulle kunna bli vettigt. Men sen slår det ju tillbaks på sig själv. För många av de här figurerna som håller på med det. Eller figurer, människor är det naturligtvis. Men många av dem. Det är ju sådana som kanske vill bli erkända som duktiga fiskare. Som har det här. Att jag vill gärna bli en profil eller känd. Men då blir det här liksom, håller på med det, det är ju liksom fusk som du säger. Eller golfliknelsen eller det här liksom. Att det här är inte, och då kanske man börjar tänka själv, nej, jag kanske ska gå tillbaka och fiska och lära mig grunderna liksom. Jag vet ju om folk som inte har haft en endaste liksom, vad ska man säga, de har inte ens varit på banan när det gäller traditionellt fiske. Sen köper de det där. Och sen har det var sonen som sa, ja, så fick han 10 kilos gädder i den där sjön och den där sjön. Jaha, han har blivit vass. Nej, han har livesko. Ja, då blir det helt skevt. Man går ju alltså från att ha noll kunskap till något, men så lär man sig den här grejen. Och då blir det ju inte fiske, för då blir det ju tv-spel som folk säger. Att du blir bra på att köra Pac-Man, eller vad det heter förr i tiden. Liksom. Men du kan inget om fiske. Och det där måste man ju begripa, att då blir det skevt. I alla fall för mig som hållit på med fiske hela livet. I alla dess former. För då är det inte fiske längre. Då är det något annat. Och då vill man bara ståta med de där fiskarna. Det är där man är ute efter. Ja, det är min syn på det.
Mm. Jo, jag är en del som försöker lugna mig när jag hamnar. Jag pratar ju med många liksom. Och sansat också, men... Nej, du vet, det kommer, det dör ut. Sen är det jättedyrt. Och, alltså jag vet inte vad dör ut. Ja, men några till blir väl som Håkan. Jag är ju nära vänner som har live-teknologi som redan nu faktiskt då uttrycker någon form av ånger. Att nej, passa dig för det där liksom, säger de till mig. Du vill inte följa med ut och prova. Och jag bara, nej, jag ska nog inte göra det. För att det, man känner sig annars, man blir ifrånåkt, men samtidigt så tycker man inte att det är lika roligt som förr. Så ja, kanske dör det ut, men jag tror att det, teknologin stannar väl inte när man har kommit så här långt. Vad är nästa steg, är väl vad man kan se för arter och allt möjligt. Det kanske man, det ser man väl redan va, när man får en bra bild om det är en gödselgädda.
Det kan du se om det är en gödselgädda, ja. Absolut på liven. Det kan du.
Eller ja, man kanske kan säga exakt att nej, det är en femma, det är en tia.
Ja, men de som är duktiga gör naturligtvis det. De analyserar på precis samma vis som man själv gjorde med, när man dömde ut saker. Som, där visste man är typ. Men jag kunde inte särskilja lika bra som med det här. När du får mer fotolik. Alltså steget, nästa steg det är ju en total klar fotobild. Som en Waterwolf-kamera.
Ja,
där du ser exakt fisken. Och då, ja, men då har man kommit så långt så att jag tror då slår det tillbaks på sig självt. Det blir en återgång till stenåldern. Liksom, eller man måste ta tillbaks det här som är fiskets själ. För det, vi är ju på väg i den här diskussionen som vi har nu. Så då blir man lite på väg just i den här teologin mot något helt annat. Alltså, och jag vill själv inte vara med om något helt annat.
Nej.
Jag har kommit till den insikten. Jag säger som dina kompisar där, John, att jag då kan jag nästan känna mig lite skamfylld att jag varit med och tagit fram teknologin i samarbete med de här. Då, att man inte skamfylld så, men du förstår att man har ju en del i det hela. Och kan man inte se sin bjälken i sitt eget öga brukar jag säga, då är man ju en dålig jävel, utan det måste jag ändå se att jag har ju varit en del av det, så är det bara.
Alltså den här tekniken är ju här, den kommer att bli bättre, den är här att stanna, för att stanna, många kommer nyttja den, vi måste liksom hitta någon slags samförstånd emellan oss och liksom så att det inte slår splint mellan oss sportfiskare eller slår splint mellan oss och allmänhet. Jag önskar bara på något sätt att jag faller tillbaka på det här återigen, men att alla vi eller ni som använder det, att man skulle komma på någon slags gentleman's agreement kring det här att följa efter fisk. Alltså, och då tänker jag fan, ja, nu är partiskt då, men vi gäddar liksom att aldrig följa efter, inte mer än alltså 5 minuter max, eller 1 minut. Alltså det är bara, jag har så jävla svårt att leva med det här, att vi följer efter en gädda, fortsätter att kasta tills den hugger. Just det har jag extra svårt med. Övrigt så förstår jag ju tekniken och liksom det här att man skiljer ut och fiskar på en större abborre än några mindre. Ja visst, jag har inga problem med det egentligen, eller det här med de här gösarna, att de blir enklare att fånga och vi får se de stora, inga problem med det heller. Men just den här jävla, den är skotjakten som jag ser framför mig. Den besvärar mig.
Jag tycker väl också kontexten i det här med många som fiskar och fisketryck. Ett tag så, det jag var, om vi backade, då blev man så här, men fan, det kanske inte är bra om vi är för många. Det tror fan att många ska fiska. Våra barn ska fiska. Ju fler som fiskar, ju lättare att påverka de som bestämmer, som gör att det kan bli bättre fiske eller att reglerna anpassar sig. Och vad fan, titta på kidsen där ute nu, vad de går igång på. Jag ser min egen son som är tidig, inte bara vad farsan gör i båten som är roligt. Han sitter ju hemma och tittar på alla YouTube-produktioner. Han har ju kollat på Pike Fight och Abborrfemman och sådär. Det är klart, att se ju han det av spänning. Men det är ju inte så att han går ut och köper Talon och Livescope. Men däremot så sitter han och tittar på kanal gratis och ser att de metar sarv. Eller färna. Så kommer han hem till mig och bara, pappa, jag vill meta färna.
Ja,
men det finns inte.
Bra.
Det finns inte i Värmland färna. Ja, men du har fiskat det. Ja, då fick vi åka till Slätta liksom. Det är vad det handlar om lite. Och påverka och göra fler sportfiskare. Fler barn in i den här hobbyn.
Ja.
Ta bort dem från skärmarna.
Men det, jag kan säga en sak. Jag hugga in där när du pratar om det där, John, med produktionerna och Livescope, där ser man ju en riktig aversion mot det. Och de börjar ju plocka det ända nu. För det är ingen som vill kolla på 2 ryggar. Jag själv står av alltså. Det är helt ointressant. Det är helt ointressant. Även om de baxar upp den största gäddan eller gösen som finns, så vill jag inte se det. För jag tycker
det är sant.
Tråkigt alltså.
Nej, det är sant.
Det ska vara det här. Du ska se den här förvåningen eller den här grejen när det hugger helt oväntat. Det är där man vill se i folks ögon. Inte att folk vet att något stort ska hugga. Och då blir det ju så där med att jaha, även för de företagen som tar fram det här, det borde ju väckas tankar där med, är det här verkligen, säljer vi verkligen mer på det här? Är det verkligen så här vi säljer grejer? Och, så du vet, det finns, det ska bli intressant nästan att se vad som händer nu. För kan de inte ha med det i produktionerna för att folk blir så jävla förbannade eller helt enkelt inte tittar på det som de har själv lagt in massa sponsorpengar i för att folk ska handla grejerna. Om de inte vill titta på det och heller inte, du vet, då slår det tillbaks på sig själv. Och så kommer du ha en liten klick som åker omkring och håller på med det här för att de vill liksom maxa sitt fiske och få de största individerna. Och sen resten av det kommer fortsatt att skita i det. Det är ett sätt att se på det också.
Och jag vill ändå säga, missförstå mig rätt. Jag sa inte att de produktionerna jämställt med när man metar en hektosarv, att de är dåliga. Min son älskar ju att titta på dig och på snokern och på Klas. Alltså, ni kan ju föra er i tv. Han känner ju till de här vid namn. Pappa är ju inte, jag är inte ett skit. Jag försöker säga ibland att jag har faktiskt skrivit någon artikel då och då. Och bara, hur många följare har du på Instagram då? Ja, men du fattar grejen. Och jag tycker att det är spännande och roligt. Jag menar bara specifikt det här som du säger nu håller på att försvinna. Att sitta och titta på det här. Att det kommer en eldboll på skärmen farande som en rygg. Mm. Det ger ju inte honom någonting.
Nej.
Även om det är snyggt filmat och allt det här liksom. Utan han blir inspirerad av andra saker. Typ hur riggar de det gummibetet? Och ja, Claes har gjort de här med flakes i. Det ser hett ut. Snoken svär mycket pappa. Ja, jo. Men...
Jo, det.
Ja. Men det viktiga är att det var det så att man märker en tendens av att det kanske folk kanske inte vill se det här liksom. Att det är mer roligt att se när man inte använder det då. Första gången kanske det var superspännande att se, men som du säger, man kanske inte vill se två ryggar bara.
Nej, man vill absolut inte se det. Det blir ju antifiske.
Mm.
Det blir ju ingenting. Som jag säger, den här synen när man ser folk på ett plötsligt hugg och de blir uppenbart förvånade eller förskrämd eller vad man blir när en riktig gäs stiger på. Den missas ju helt i det där. Den finns inte där liksom.
För majoriteten av de här snubbarna som står där ändå i produktionen är ju satans duktiga fiskare alltså. Alltså riktigt jävla duktiga. En del, de vet ju inte ens hur länge en del av de här har hängt med. Du nämnde ju själv Henke Sandahl förut. Henke Sandahl är ju en demon. I synnerhet vad det gäller spinnfisket enligt mig själv.
Mycket, mycket duktig.
Ja.
Absolut.
Och resten av gängen också. Men, men just det där med den teknologin, jag är lite orolig alltså. Jag måste säga det.
Vi går en spännande framtid till mötes med den här tekniken. Jag tror det här samtalet har väl varit ett av de mer öppna i både tid och innehåll kring live-tekniken. Det blir väl intressant att höra i kommentatorsfältet under avsnittspresentationen här vad ni själva tycker och tänker. Vi är långt in i inspelningen och du är väl på pass nu nästan och Håkan och tipsa våra lyssnare och att idag driver du en ny, det blev en guidefirma till slut
och ja, nu är du
i full gång.
Jag är i full gång, Håkan Fransson, Guiding and Consulting AB, jag är reklam för det här på bästa sändningstiden.
Och det är väl bara att googla det och sen söka upp det. Och det är företrädesvis guidningar i Östergötland, eller hur ser det ut?
Ja, du kan nog ta en passare och så drar du en mils radie runt. Eller, nej, inte en mils radie, nu ljuger jag. Nu börjar jag bli trött.
En mil runt Rimforsa.
Tio mils radie brukar jag säga. Det är alltså max, men ofta är det, kan du nog korta ner det till 8. Inom det området så hålls jag.
Och för de som kommer lite längre ifrån då, jag är ju själv i besöksnäringsbranschen här, då har du samverkan eller bra tips på vart man kan bo och alla de här delarna. Om det är så att man måste ta sig en bete och kanske vill knoppa innan en hel dag med Fransson.
Ja, det finns boendemöjligheter, det finns det mesta. Jag råddar ihop alltså att det löser sig för de som är hugade att ta kontakt.
Och Om man till exempel har liksom önskemål att lära sig att hur man trollar gädda och fiskar trollar gädda, då kan man liksom, då kan man önska det hos dig.
Ja, ja? Ja, för fasen, man kan önska allt möjligt kan man säga till vissa gränser. Men prylen är den att jag pratar ofta med den kunden då, och det som ofta kommer upp, det är ju inte själva att fisket kan vara jättebra. För det är det ofta. Jag har sådana vatten, så det är ofta bra fiske. Men det är den här hur jag lägger upp fisket och taktiken och planeringen. Mm. Mm. Och alla de här betesbytena och alla tankar kring färger, storlekar på beten. Allt det här som de tycker är så fantastiskt att få lära sig på en dag. Liksom att själva tänket kring fisket.
Mm.
För det ska man ha klart för sig. Många fiskare gillar jättemycket att fiska. Men de tänker inte ett piss innan de fiskar. Och de tänker nästan inte ett piss när de fiskar, utan de fiskar. Och då blir ju resultatet därefter. Men bara att de får lite inputs på olika vinklar de kan komma in i. Mm. Det har förbättrat fisket för så många av mina kunder. Och det är min största belöning. Delvis glädjen när de får insikt i saker. Och sen framförallt när de hör av sig efteråt. Att det har hjälpt dem i sitt eget fiske och få ett bättre fiske.
Men det tycker jag liksom är en av de finaste grejerna med guidning och min erfarenhet från liksom mitt liv eller från andra också. Just det där att du inte bara, även om det är en del, du är inte bara ute efter en dag och en tur där du har chans att få stor fisk. Utan just att du får en kompetensutveckling och liksom aggregerad kunskap från 40 års fiske som du själv sen kan ha nytta av i hela ditt liv.
Ja, ja.
Och jag menar du som till exempel liksom, om man har bakgrund i sportfiskeklubben liksom, och där man stöter på legender och sådär, så kan lära en att den möjligheten finns ju inte på samma sätt idag liksom. Så att
nej,
kunna investera det, även om det kostar pengar att vara ute med dig, så tänk hur många år. Var det inte någon som brukar säga det, meta mört med Olle Esbjörnsson var liksom som att hoppa 20 års utveckling eller vad var det?
Det var Biffen som sa det.
Det kan, något liknande kan väl vara att trolla gädda med Håkan Fransson skulle jag kunna tro. Och man kan ju också addera att det tycks ju som att om du behöver en nytändning i en helt annan fiskemetod som du är typ bäst på i hela norra Europa, så kan du ändå åka till Håkan Fransson och fiska lite gädda och abborre för att få ny luft. Alltså, Birger Holmqvist som jag menar, håller som en av Skandinaviens absolut bästa karpfiskare, han var ute och fiskade. Jag blev för chock när jag skrev med honom att han var ute och fiskade abborre och gädda med dig, och sen så åkte han ner och drog en på 20 kilo och sen ett nytt sjörekord på 19,8 i Haga typ.
Ja.
Det var väl din förtjänst delvis.
Ja. Nej, men som sagt, man kan komma till mig och lära sig, och vill man, är det inte gädda så kan jag lära dem meta sarv eller ja, brax eller allt annat också om det är så att man är sugen på det. Men det är tyvärr inte så många som metguider eller font med om. Men för egen del, det vankas det nu, vet du. Nu ska jag meta sutare och karp i sommar. För man gör som jag, lever med gäddor nu under den här säsongen som jag är nu. Då är man ruggigt trött på dem på sommaren. Då vill bra. Man göra
det. Ska man vara.
Men som sagt, alla är varmt välkomna. Och hakanfransson.se kan man söka på. Just nu med ett S. Men vi ska ändra det till två S. Eftersom har man svårt att hitta hemsidan, och det är tråkigt när jag har investerat i en sån. Ja.
Ja, men fan vad härligt då. Du Håkan, vi vill rikta ett jättestort tack för du tog dig tid en sen kväll här när det är härlig dag imorgon. Och vi uppskattar jättemycket att få prata med dig. Och det hoppas jag att ni lyssnare också tyckte. För vi passar väl på John. Ja. Och säga tack för detta ordinarie avsnitt. Tror inte att det dröjer lika länge till nästa.
Jag sitter och tänker på att Håkan hörde inte introt vi spelade in innan. Hade han hört det kanske han inte hade velat vara med.
Det handlade ju inte om Håkan förvisso.
Nej, det gjorde det inte. Men jag är inte normal någonstans. Det löser sig.
Ja, men då är vi två.
Ja.
Tack Håkan.
Ja, du, tack Fransson.
Jättestort tack för att jag fick vara med i eran eminenta skavande podd. För utan skav ingen konst, som vi har pratat om. Det är sant det. Så fortsätt med det eminenta arbete ni gör. Och tack. Vi hörs pojkar.
Tack. Det tar vi med oss. Vi syns där ute.
Och vi hörs pojkar.